Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En tredjedel av alla ungdomar rapporterar problemet med sömnen. Och gruppen som sover för lite ökar. Ja, det där med sömn kan ju låta enkelt, men är ibland svårare än vad man tror. Vi vill säga varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen.
Och jag heter Tilda Boysen.
Och idag har vi dagen till ära med oss Li Åslund, legitimerad psykolog på Mindler och sömnforskare. Varmt välkommen hit. Vi gör ju en podd som handlar om psykisk ohälsa och just frågan, hur sover du? Verkar ofta på något vis stämma överens med, tycker jag i alla fall, att man kanske inte alltid mår så bra psykiskt om man liksom inte sover bra. Kan du reda ut det här förhållandet för oss?
Ja, jag kan försöka i alla fall. Ja. Nej, men det stämmer. Mycket riktigt så är det så att sömnen påverkar väldigt mycket hur vi mår. Men hur vi mår påverkar också hur vi sover. Så det finns liksom en relation som går lite fram och tillbaka mellan sömn och psykisk hälsa och ohälsa. Det är ju väldigt vanligt att de som har sömnproblem även har andra problem, som till exempel nedstämdhet och ångest. Mm. Och vi ser också att väldigt många ångest- och depressionspatienter har stora problem med sömnen. Och sover man dåligt så mår man ofta sämre i sin depression, i sin ångest. Och ja, börjar man sova lite bättre så kan man få en skjuts på hjälpen med måendet också. Så sömnen är absolut superviktig för, om jag skulle säga, vårt allmänna välmående.
Mm. Vad är hönan och ägget, vet man det? Är det liksom att man har svårt att sova som gör att man får liksom mer ångest och allt det där som du säger? Eller är det oftast att man mår dåligt psykiskt först och sen inte kan sova?
Ja, alltså det där är ju forskarna, om det tvistar de lärde som man brukar säga. Men länge tänkte man så att ja, men först mår man dåligt, man har olika typer av problem och då får man sömnproblem. Så länge liksom forskade man på det sättet, att man tittade på hur man utvecklade sömnproblem efter att man hade ångest och depression. Men jag skulle säga de senaste 10-15 åren har det där börjat vända lite. Så att nu börjar man tänka mer och mer att det kanske är så att sömnproblemen faktiskt kommer först. Och i studier där man har just tittat på till exempel utvecklingen av depression och sömnproblem över tid, då har man sett att sömnproblemen faktiskt kommer tidigare, ungefär 2 år tidigare än en del depressiva besvär och symptom. Aha. Så att ja, det är ganska spännande faktiskt att det har skett ett sånt stort skifte. Mm. Och man kan även se det när vi ställer diagnos. Tidigare så ställde man diagnos sömnproblem som beror på till exempel depression. Men nu är det här 2 helt separata diagnoser där insomnin kan bero på någonting eller inte och depressionen står för sig själv. Så att jag tycker det har skett ett stort skifte där faktiskt, som jag som sömnforskare är väldigt glad över, att sömnen får ta den plats som den faktiskt förtjänar.
Absolut. Vi måste fråga, hur är det med vuxna? Eller vuxna, men ungdomar. Alltså jag tänker, vad är det ett besvär hos äldre personer, vad ska man säga?
Ja.
Sover de också dåligt?
Ja, alltså det är alla åldersgrupper som vi ser. Sen är det ju så att det finns ju lite skillnader i hur mycket man bör sova. Och just tonåringar ska ju så att säga sova lite mer än vuxna och än äldre. Mm. Och det är ofta svårt att få till de där timmarna. Så att det är ju ganska många ungdomar just som har lite sömnbrist konstant, skulle jag säga. Man rekommenderar ju ungefär mellan 8 och 10 timmar för för unga. Så jag menar, då kan man ju själv tänka sig, om man ska gå upp tidigt på morgonen, då behöver man ju gå och lägga sig ganska tidigt.
Mm. Och det gillar inte de flesta ungdomar.
Nej. Nej, verkligen inte. Och jag menar, det finns också en biologisk förklaring till det. Alltså, ungdomar har en senare sömncykel. Det är så att ungdomar blir trötta senare på kvällen egentligen än både barn och vuxna. Så att det finns en naturlig förklaring till att ungdomar är lite mer nattugglor. Mm. Men det finns ju ingen möjlighet heller att sova på det sättet tyvärr, eftersom man måste gå upp tidigt på morgonen. Så att det blir lite korta nätter liksom.
Ja. Nej, det tycker vi är problematiskt. Ja.
Verkligen. Vi hade ju faktiskt skolministern här och frågade henne, apropå det här som du tar upp, att ungdomar har en senare biologisk sömncykel, om det inte vore en bra idé att starta skoldagen senare. Det har ju bland annat Hadlatski på Karolinska institutet också förordat med sina studier. Att, vad tänker du om den idén?
Jo, men alltså, jag tänker att det absolut skulle kunna vara någonting. Det är definitivt någonting man måste ha i åtanke i alla fall, så man tar liksom ett informerat beslut, så att man inte bara kör på det sättet som det alltid har varit. Jag tänker också att det vore bra att ungdomar kunde få chansen att i alla fall få någon extra timme sömn på morgonen. Kanske inte sådär jättetidigt i skolstart, som i nuläget är ofta 8 kanske på morgonen.
Ja,
eller?
Ja, det är ju helt hemskt.
En timme till kanske skulle betyda extremt mycket för...
Ja, jag tänker alltså en timmes extra sömn varje dag. Det är liksom 5 gånger 5 timmar i veckan. Tänk på ett helt år. Mm. Det är ganska mycket extra sömn. Och som jag precis nämnde, så är det ju så att ungdomar idag ofta får lite för lite sömn. Så det är klart att en extra timme där är ju jättevärdefullt, skulle jag säga.
Men jag måste fråga, för du berättade ju att det är dåligt att sova för lite. Men vad är det som händer med kroppen när vi under en längre tid sover väldigt dåligt?
Alltså, sömnen, nu är ju sömnen ganska mystisk, för vi vet ju inte riktigt exakt varför vi sover. Vi vet bara liksom att sömnen är väldigt bra för väldigt många olika funktioner i kroppen. För sömnen påverkar ju, man brukar säga så här, det finns liksom inte en enda biologisk funktion som inte drar nytta av en god nattsömn. Alltså minne, allt ifrån cellreparation, hur vi fungerar känslomässigt, immunförsvar, men allting påverkas positivt av att vi sover bra. Sen exakt vilka processer som liksom påverkas, det är väldigt svårt för mig att svara på. Som sagt, det finns inte någon riktigt som exakt vet hur de sambanden ser ut. Men vi vet ju att hjärnan påverkas av sömnbrist på det sättet att de delarna som i hjärnan som är till för att kontrollera vårt beteende och våra reaktioner, det som kallas för prefrontalkortex som sitter här framme, de funktionerna försämras av sömnbrist. Och det gör att den emotionella delen av hjärnan, det som kallas för amygdalan, strukturer som sitter mer djupt, de får liksom fritt spelrum på ett annat sätt när vi har sömnbrist.
Man blir lite känsligare.
Ja, ja. Man blir mycket känsligare. Det gör, de här kontrollfunktionerna, de som ska vara vår liksom rim och reson, de försvinner ju lite. Alltså det vill säga, vi fungerar sämre, vi blir mer emotionellt reaktiva. Mm. Så att man blir argare, man blir liksom ledsnare, man blir mer stressad. Alla de sakerna påverkas av just sömnbrist.
Mm. Jag pratade med en person häromdagen som beskrev hur han hade varit deprimerad under en längre period och att han hade fått, eller ja, han kanske hade sömnproblem från början, vem vet, apropå vad som kom först. Men i alla fall, han beskrev för mig att till slut sov jag ingenting alls, sa han till mig. Och jag såg hur han liksom riktigt ryggade tillbaka när han berättade det här för mig, för att jag såg på honom att det var så läskigt och plågsamt. Mm. Och han sa, och till slut visste jag alltså knappt på riktigt vad som var på riktigt och inte.
Nej.
Vad är det som händer om man inte får någon sömn alls som gör att man börjar tänka, vänta, är det här ens på riktigt? Kan du beskriva vad händer?
Ja, alltså, det som händer när man inte sover, eller snarare sover för lite eller väldigt lite, är ju att de funktioner som sömnen ska restaurera i hjärnan, liksom helt enkelt inte den här dammsugarfunktionen, kan man säga, alla intryck man har fått under dagen, de processerna kan inte ske, vilket gör ju att hjärnan fungerar ju sämre och sämre. Den här känslan av, precis som du beskriver, liksom overklighet, eller att man liksom, man har svårt att bedöma vad som är rimligt i en situation och så, är ju alla de här kognitiva funktionerna som vi behöver egentligen att ska fungera jätteväl för att vi ska kunna navigera i verkligheten. Mm. Och med sömnbrist helt enkelt så fungerar de inte som de ska. Mm. Det är ju ovanligt att man inte sover någonting alls, vill jag ändå tillägga. Det är klart, ibland, vi forskare har ju experiment ibland där vi håller folk vakna. Mm. Och det är ju ganska extremt. Det är ju dygna också kan man göra när man gamar och så, det händer ju. Mm. Men det som är ganska intressant apropå den här berättelsen om depression och sömn är ju att patienter med sömnproblem eller personer som har väldigt stora sömnproblem underskattar ofta hur mycket de sover. De sover faktiskt mer än vad de tror. Mm. Men eftersom sömnproblem är... Diagnosen ställs lika mycket på upplevelse av hur stora problem man har. Som man räknar ju inga faktiska timmar eller så när man diagnostiserar, utan det är verkligen upplevelsen av sömnen. Vilket gör att hur man upplever sin sömn är lika relevant som hur den faktiskt är. Mm. Och det gör ju att patienter med sömnproblem som sover lite för lite, de tror oftast att de nästan inte sover någonting alls. Sen kan vi se när vi tittar i studier att de faktiskt får en del sömn. Men just den här upplevelsen av att inte sova är otroligt ångestskapande. Och det är det vi vet ofta vidmakthåller problemet. Mm. Alltså, ju mer ångest man får över att man inte sover, desto sämre sover man, desto mer stressad blir man. Och sen är man inne i den här negativa spiralen.
Ja, jag är ju jättedålig på att sova egentligen. Det har jag haft som problem i väldigt många år nu. Ja. Men jag har en liten fråga. Jag tänker om man sover ju, man går ju upp ganska lika tänker jag på vardagar. Mm. Men sen på helgerna, då brukar man ju ta det tillfället och sova ganska länge. Ja. Gå upp ganska sent och liksom, jag gör det ofta, att nu jävlar kan jag sova ut liksom. Ja. Och då blir det många, många timmar. Ja. Hur, är det bra eller dåligt? Att man liksom tar igen sömnen på något sätt.
Alltså både och skulle jag säga. För att det är ganska bra, om man får för lite sömn så kan det vara bra att sova lite extra mycket. För man kan faktiskt ta igen lite sömn på det sättet. Att man faktiskt liksom sover längre när man kan. Det som vi ibland ser på helgerna och sen när måndag morgonen kommer, det är någonting som faktiskt har ett namn. Det kallas för social jetlag. Social jetlag på engelska. Det vill säga att man får som en förskjutning av sin dygnsrytm under helgen. Mm. Ja, man blir liksom, man är uppe sent och så vaknar man sent. Så att när måndagen kommer så har man gått och lagt sig ganska sent på söndagkvällen för att ja, man har ju vaknat liksom söndag morgonen ganska sent. Men måndag morgon då, ja men då måste man ju gå upp. Mm, så då har man fått som en jetlag där. Ja. Och den jetlagen kan ibland vara ett par timmar. Det är ungefär som att man har flugit då ett par timmar i en tidszon. Liksom. Ja. Och så det kallas för social jetlag. Så det är väldigt vanligt och det är ett fenomen som vi ser att jättemånga drabbas av.
Ja, det tror jag vi alla kan känna
igen oss. Ja, det tror jag också, absolut. Och det är ju det kan ju vara ett problem att starta veckan med sömnbrist. Mm. Även om det där efterhand reglerar sig så måndag, tisdag kan ju vara ganska tuff om man liksom om man har sömnbrist. Ja. Men ja, så det är inte bara negativt att sova på helgen, men man måste vara lite försiktig skulle jag säga.
Ja, verkligen. Jag tänker också att men när man har väldigt svårt att sova så blir det ofta ett stort stressmoment i livet. Mm. Att det liksom inte är så här, åh gud vad jag ser fram emot att lägga mig i sängen. Utan att det blir något väldigt jobbigt. Mm. För nu vet man att det kommer bli som det alltid blir. Att jag bara ligger och vänder och vidare och allt är varmt och kallt. Och det är inget härligt. Hur kan man vända det? Att man liksom associerar läggdags eller att man sover med något negativt. För det gör ju ofta att det blir ännu svårare att sova.
Ja. Absolut, det här är ju liksom en central komponent i det vi liksom kognitiv beteendeterapi för insomni som är liksom den rekommenderade behandlingen just om man har den typen av sömnproblem så här typiskt liksom svårt att somna, det vanligaste typen av sömnproblem. Då jobbar vi väldigt mycket med just kopplingen säng och sömn. Mm. För att hos patienter som har svårt att somna så är det precis som du beskriver. Det är väldigt mycket oro förknippat med att gå och lägga sig. Oftast är det också så att man vet att det kommer ta ganska många timmar att somna. Så att man går och lägger sig extra tidigt så man ska liksom hinna få tillräckligt mycket sömn.
Ja.
Intressant nog så går behandlingen ut på att göra nästan exakt tvärtom. Att man ska gå och lägga sig senare just för att somna fortare.
Mm.
Och på det sättet så sakta bygger man liksom upp den här kopplingen som du pratar om.
Mm.
Så det är en jättecentral komponent. Det är superviktigt att det funkar för att man ska komma till rätta med problemet helt enkelt.
Och hur lång tid, alltså för en vanlig fungerande människa som sover bra, hur lång tid ska det ta att somna?
Alltså om man tittar liksom forskningsmässigt och det finns rekommendationer där forskare över hela världen har liksom gått ihop och tittat på just siffror för det. Och om man tittar på alla åldersgrupper, inte från allra minsta bebisarna nu då, inte de nyfödda, men från ganska tidig ålder, liksom några månader upp till vuxen, så ska det inte ta mer än 45 minuter att somna helst.
Aha.
Alltså om det tar mindre än 30 minuter, då är det en indikation på att sömnen är god. Det är liksom bra. Medan över 45 minuter så är det liksom en indikation på att sömnen är dålig.
Mm.
Så att, och någonstans däremellan 30-45 minuter, där är man inte riktigt ense om vad det betyder. Med, liksom, om det tar 38 minuter. Men någonstans, ja. Mm. 30 bra, 45 eller mer är inte lika bra.
Jag tycker det är så kul, mamma, måste bara säga det. För att du och jag är ju helt, alltså vi som dag och natt. Ja. Du får ju liksom AI och gå och lägga dig på något sätt. Det känns ju som att du typ, nu ska jag gå och lägga mig och så tar det en minut och så sover du som sött litet barn liksom.
Mm.
Och jag är ju helt tvärt emot, jag kan inte alls sova. Det är, alltså, går det genetiskt på något sätt eller är det bara liksom miljö?
Nej, jag skulle säga det är väl som allt en kombination av arv eller miljö. Jag tror att mycket är ju ärftligt kring hur vi fungerar, liksom hur vi reglerar vår vakenhet under dagen, vad vi har, liksom, hur vår vakenhetsnivå går upp och ner, också hur mycket vi är liksom, on eller off. Så.
Ja.
Eller om man är liksom, lite mer, ja, helt enkelt, man har liksom, svårare att varva ner. Sen är det klart att det förstärks också så, av en miljö. Så att, jag menar, precis som du beskriver, en liten dålig liksom, psyk av att man har, det har tagit lång tid att somna, det fortsätter att ta lång tid, man blir stressad, ja, man kanske tar till olika knep som inte är så jättebra, man kanske är så trött som man sover middag och då blir man liksom pigg på kvällen och så vidare. Så det förstärker ju saken, men det, vi har med oss ett medfödd temperament skulle jag säga som spelar in också i hur vi sover. Och det är sant att många beskriver ju det här med att man går och lägger sig och så sover man jättegott hela natten, medan andra då beskriver någonting helt annorlunda. Och jag skulle säga att det är inte primärt liksom miljön där som har spelat störst roll.
Intressant. Men det är också spännande detta att det är fler som har problem med att sova länge. Eller hur? Den gruppen ökar.
Ja, precis. Det verkar som att vi sover liksom mindre och mindre. Eller den gruppen som får för lite sömn blir större och större. Det är ju liksom, för vuxna är ju rekommendationen mellan 7 och 9 timmar ungefär. Man ska inte sova mindre än 7 timmar men inte mer än 9 timmar heller. Sen så är det klart, det finns personliga variationer. Det är ju inte farligt för alla att sova mindre. Men man, på gruppnivå har man sett liksom att det är de siffrorna. Men gruppen som sover mindre än 6 timmar, och det är ju ganska lite liksom, den blir större och större. Så det verkar som att vi sysslar med annat än att sova.
Jag är faktiskt en del av den gruppen. Jag tillhör ju en av de här personerna då som också mäter min sömn.
Ja.
Jag har en app som heter Sleep Cycle som jag har liksom varit besatt av i några år. Jag tycker det är jättespännande att se exakt hur jag sover, om jag har andningsuppehåll, om jag snarkar. Jag tycker också det är otroligt underhållande att lyssna till om jag pratar i sömnen och sådär.
Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Eller typ när du spelar upp någon gång och så är det någon som snarkar så jävla obehagligt.
Ja, det är väldigt roligt. Väldigt roligt. Men också kul, och liksom, jag tycker det är en slags trygghet också att jag kan se så här mycket jag sovit. Och så kan man också, för mig i alla fall, så att jag kan känna att jag kan kanske ta tag i min sömn, påverka min sömn. För jag har länge så här sovit typ 5 timmar på natt. Så tänkte, nej, men nu ska jag faktiskt anstränga mig och försöka sova lite mer. Hur ska jag göra? Ja, man kan försöka gå och lägga mig lite tidigare eftersom jag ändå oftast har ganska lätt att sova. Bla, bla, bla.
Ja.
Men hur som helst, jag är en av alla de här. Men vad gör vi då? Vi som är såna där som sover väldigt lite. Vad beror det på? För egentligen är det kanske inte så bra då, med tanke på att den samlade forskningen säger att vi mår bättre. Kroppen liksom hinner rena sig, variera sig, allt från hud till psyke, om vi sover då de här rekommenderade 7-9 timmarna.
Ja, det har man ju också faktiskt sett att, och där finns också ett uttryck som heter liksom bedtime procrastination, så det är liksom att man skjuter upp sin läggtid för att man vill göra annat istället. Och jag tänker att det är en kombination dels av att vi arbetar såklart under liksom dygnets, största delen av dygnets vakna timmar. Man kommer hem, man ska ställa fram mat på bordet, man ska kanske ta hand om tvätten, och till slut har man ju liksom ingen tid kvar till sig själv och sina hobbys. Och det är ju liksom, jag menar, där kan jag ju fråga dig, vad gör du på kvällarna när du liksom
Nej, men jag gör nog allt ifrån jobbar, men också så tänker jag att det också finns mycket underhållning, alltså
exakt.
Mobilen, den lilla måste man
skurken
kalla den. Ja, men den är ju nästan som en liksom förlängning av vår kropp numera. Alltså den är ju liksom ständigt i handen på väldigt många människor, inklusive mig själv, och många timmar på dygnet. Och även barn, På.
Och serier, tänker jag.
Ja,
ja, precis. Dels serier, alla Netflix-serier på tv eller YouTube eller vad man ser på. Men sen också att kolla sociala medier eller läsa artiklar eller vad man nu tycker är kul att göra. Men underhållningen, att den är så nära i alla dess former på olika skärmar.
Ja.
Har ni sett vad det innebär? Vad den här ständiga infotainment eller
och dopaminkickarna.
Ja, ja. Vad innebär
det? Det är klart att det som, när det kommer till dygnsrytm och så tycker jag det är intressant, för att det finns ju, jag menar, dygnsrytmen regleras ju framförallt av ljus, så solen då är ju liksom den starkaste faktorn som reglerar vår dygnsrytm, men även social interaktion är en sån faktor som reglerar vår dygnsrytm, och där tänker jag till exempel att ha kontakt via sociala medier, att man liksom har den här stimulansen av att man skickar meddelanden till varandra, att man liksom under kvällen och kanske sen kväll ibland är väldigt liksom socialt aktiv, så signalerar ju det till kroppen att liksom nu är det dag, alltså det är inte dags att sova än. Man signalerar liksom till kroppen att så här, håll dig vaken. Och gör man det återkommande, och det tänker jag att man gör, jag menar det är ju inte så att det är en kväll i veckan så sitter man och chattar, utan det är ju liksom de flesta kvällar, så signalerar man ju helt enkelt till kroppen att så här, du ska vara vaken den här tiden. Och det är klart att det blir svårare att somna då när man helt plötsligt bestämmer sig, nej, nu ska jag lägga undan mobilen. Och så tänker man att man direkt ska somna. Ja, vissa har ju lätt att göra det. Men många behöver ju liksom lite tid att varva ner. Och att, ja, det blir liksom tufft.
Ja, jag tänker bara, för att ett vanligt tips jag har fått höra från psykologer och bara människor överlag, det är ju det här med att man får inte använda mobilen en halvtimme innan man ska sova. Är det så? Ska man, är det liksom off the table på något sätt?
Nej, men alltså, det har ju, och det är ju också forskningen de senaste åren, sen mobilerna egentligen kom och blev så populära skulle jag säga, så har man forskat en del på det. Och det finns ju studier som har visat att så här, ja, det blåa ljuset från mobilen, eller liksom man tänker att så här, det gör att man sover sämre eller att det tar längre tid att somna. Nu på senare år har det kommit en del forskning också som har tittat på att det kanske inte framförallt är ljuset som är problemet, utan faktumet att du faktiskt inte stänger av. Att det är liksom snarare den här, det som du pratade om, Frida, den här liksom ständiga entertainment-delen som är problemet.
Och kickan och dopamin som du var inne på där.
Ja, jag menar, när vi tittade på tv tidigare liksom för 20 år sedan, då var liksom ett avsnitt i veckan av en serie som släpptes. Alltså nu kan man titta på en hel säsong, ibland 5 säsonger.
Men liksom, det blir ju binge, man vill inte sluta.
Ja, nej,
liksom,
men alltså det är bara nästa avsnitt, eller nästa klipp liksom.
Ja. En viktig fråga här nu då. Alltså vi hade ett avsnitt här om veckan där vi pratade om hur stress är den största folksjukdomen egentligen nu för tiden. Det är ju den vanligaste anledningen till sjukskrivningar i Sverige.
Ja.
Och här är ju förstås the 10 million dollar question. Vad ska vi göra för att lära oss att stressa av mer och liksom må bättre helt enkelt psykiskt och slippa all den här ständiga stressen? Hur stor bov är egentligen det här att vi då är i det här kickeriet hela vägen in i kaklet som vi kanske inte var för några år sedan? Nej. Tror du att det här hänger ihop på något vis?
Jag tror att det absolut kan hänga ihop. Framförallt tror jag det är väldigt viktigt att man funderar över hur man själv reagerar och mår. Alltså det är klart att vi kan komma ut med generella riktlinjer kring mobil eller inte mobil i sovrummet och sådär. Ganska många kan ju klara sig jättebra med mobilen i sovrummet och ligga och titta på en serie och sen stänga av och få sina timmar sömn. Så att det är ju liksom nästan lite orättvist att har man en viss känslighet till exempel för stress eller en känslig sömn, då behöver man kanske vara mycket mer försiktig. Jag tänker att de här lite mer individualiserade råden där man behöver lära känna sig själv i relation till de här sociala medierna eller olika typer av andra entertainmentfaktorer, att liksom, att det är det som är nyckeln här, att vi behöver liksom ta klivet in i den nya tiden. Vi har de här sakerna runt oss. Vi kan liksom inte bara säga att man ska lägga bort mobilen som en slags universal lösning, för att det kan ju vara så att det liksom slaget är lite förlorat.
Det är så intressant att du säger det. Jag måste bara anknyta till, vi hade skolministern här i ett avsnitt för ett tag sedan, och hon ville ju totalförbjuda mobiler i skolan från det att man kommer dit tills det att man går hem, bara beslagtar dem i många timmar. När vi publicerade det så var det väldigt många ungdomar som kommenterade och blev jätteoroliga. Framförallt många ungdomar som uttryckte att de har psykiska problem och sa att då kommer inte jag gå till skolan alls. För att det är liksom min livlina.
Mm.
Om man tar ifrån mig mobilen, jag får panik bara på tanken. Jag kommer inte gå.
Nej.
Och jag tänkte, det var en viktig röst tycker jag. Det var många sådana röster som hördes. Så jag tänkte, oj, det här kanske man inte riktigt har tänkt på. Så viktigt det du säger, tänker jag, att vi liksom inte säger att nej, men om vi utfärdar en massa generella nya riktlinjer för mobiler eller försöker ta bort dem helt, det går kanske inte, utan frågan är ju snarare hur kan vi jobba tillsammans med den nya världen, med en värld där vi faktiskt hela tiden har teknologi som en del av våra liv.
Ja.
Och där är ju frågan, hur gör vi då? Om man nu är en person, vilket ju i princip alla, jag skulle säga, i Sverige, det är bara att se på siffrorna hur mycket vi använder mobiler, som använder mobiler och tycker att det är en jättekul och viktig del av livet. Hur ska vi kunna snabbare då kanske gå från det här att man har en väldigt kul tillvaro med sin mobil, som man gör, som du började beskriva, man kollar på sina serier eller vad nu, om man har jättekul och man ett avsnitt till. Och sen till slut kanske man känner, men nu måste jag sova. Mm. Nu är det dags. Finns det något knep då där man liksom snabbare kan gå från det här kickeriet till att faktiskt ställa om kroppen och liksom aktivt hjälpa kroppen att försöka säga att nu är det slut på det här roliga för idag. Fortsätter snart imorgon, to be continued, men nu är det slut för idag. Tack för idag. Kan man göra någonting för att hjälpa sig själv där?
Alltså, vi vet ju att en liksom, kvällsrutin är liksom, det är ju någonting som man pratar väldigt ofta om med barn. Och där vet man ju att, liksom, att ha en kvällsrutin som är liksom regelbunden har liksom så många positiva effekter på barns sömn. Det är faktiskt så. Liksom, ja, de går och lägger sig tidigare. Vilken förälder vill inte att barnen ska gå och lägga sig tidigt? De sover bättre. De liksom vaknar mindre. Det går fortare och somna. Alla de här positiva faktorerna. Och för vuxna är det liksom lite samma sak. Alltså att ha en tydlig kvällsrutin som då kan vara, kan handla om att man har satt kanske en tid, nu är det dags att stänga av. Det kan absolut vara ett sätt som man liksom kan sätta ett ramverk kring det här domedagsskrollandet. Jag tänker att en annan sak kan också handla om att man liksom väljer vad man vill göra på mobilen. För det är klart att det kan vara svårt att tänka att så här, nu ska jag lägga bort den i ett annat rum x många timmar innan jag ska gå och lägga sig. Okej, vad ska man göra då? Man liksom, mobilen, liksom, vi gör ju nästan allt på mobilen nu för tiden. Men jag tänker till exempel att titta passivt på en serie. Det kan vara bättre än att liksom chatta eller vara aktiv på sociala medier. Att titta på en film är liksom bättre kanske än att spela ett tv-spel aktivt. Mm. Alltså att man kanske kan välja mellan de här dåliga sakerna så att man åtminstone tar något steg i rätt riktning.
Mm.
Det sociala är ju som sagt, det är en, liksom en trigger för vårt system att det är dags att vara vaken. Så att hålla på liksom och chatta och ha 5 WhatsApp-grupper eller liksom Snapchat uppe samtidigt är kanske är liksom det värsta då.
Mm.
Och så kan man liksom gå till, titta på Netflix är kanske ganska light liksom, jämfört med TikTok till exempel som är mycket mer liksom korta klipp.
Ja, plus att man måste liksom fysiskt göra något. Jag menar, kollar man på en serie då kan mobilen ligga där. Mm. Men TikTok då måste liksom använda tummen.
Exakt, och du är liksom precis det du pratade om med de här korta, snabba dopaminkickarna liksom. Att du är liksom,
det blir små nya chocker och intryck hela tiden istället för en mer vilsam upplevelse.
Ja, precis. Tittar man på en Netflix-serie så kommer det finnas några minuter som är liksom lite långtråkiga oavsett vilken serie det är. På TikTok finns det ju nästan inte
en död sekund.
En död sekund, ärligt talat. Ja, på gott och ont. Ja. Jag menar, det finns ju mycket kul på TikTok också. Jag tycker verkligen inte man ska demonisera några sociala medier. Men man behöver ju liksom, vi behöver ju lära oss liksom att navigera i det där. Och där håller jag med dig helt. Vi måste också lyssna på de ungdomar som befinner sig i de här världarna. Där är det svårt för oss lite äldre kanske att bestämma hur det ska bli eftersom vi lever kanske inte exakt i samma verklighet. Jag tänker att skolministern i det här fallet kanske inte liksom har jättemånga vänner på Snapchat som liksom dagligdags uppdaterar. Och
det glömde vi faktiskt att fråga henne om. Vi får ta det nästa gång. Jag hoppas att få ett återbesök.
Men jag tycker det är så härligt på något sätt att du säger som du säger. För att jag, som sagt, har haft väldigt, väldigt svårt att sova. Och jag blir nästan lite sur ibland när man liksom pratar med en psykolog eller bara människor överlag.
Mm.
Och då blir det så här, men du måste lägga bort mobilen 30 minuter igen, det är därför du sover dåligt. Mm. Och då blir jag så här, men nej, så är det inte. Alltså typ, jag har mycket lättare att somna om jag har något i bakgrunden på min mobil.
Mm.
Typ, alltså jag brukar så här Reddit-upplösning, så här 3 timmar. Att man har det i bakgrunden, för då kan man lyssna på något just passivt, som du säger. För att ligger jag bara där helt ensam liksom, och har svårt att somna, tar en del timmar ofta.
Mm.
Och så bara kollar man upp i taket, då blir det nästan som att jag är så jävla uttråkad till slut att det blir, tänker man bara på det, att jaha, här ska jag ligga och kolla upp i taket. Gud vad kul. Ja. Men att man liksom i alla fall har någonting som kan vara i bakgrunden, som man inte behöver ha på så högt, men bara ja, finns där.
Nej, men precis. Och det är ju många som beskriver att man liksom kanske lyssnar på någonting eller liksom sätter på radion eller har någon podcast på. På gott och ont skulle jag säga, för det är så att vissa personer som har väldigt stora problem med sömnen, alltså sådär, där man känner att nej, men jag fungerar inte, jag måste få behandling, då kanske vi rekommenderar att man liksom cold turkey går på någonting där man liksom back to basics, vi har inga mobiler på, vi har ingen distraktion, utan vi tar oss igenom det här. Liksom. Men det är ju en ganska liten grupp skulle jag säga som behöver den typen av intervention fullt ut.
Mm.
Vi är en ganska stor grupp som tycker att det är lite skönt att lyssna på ett avsnitt av en podd när man somnar. Liksom. Mm. Och det är ju inte nödvändigtvis ett problem. Tvärtom så kan man uppleva det som avslappnande. Liksom.
Mm. Jag tänkte bara fråga, för att det, om vi ser på ADHD-diagnoser idag så ökar ju de hur mycket som helst. Och många som har ADHD, som jag känner i alla fall, upplever att det är väldigt svårt att somna.
Mm. Mm.
Hur är det? Hänger de tillsammans på något sätt?
Ja, det är ju verkligen en sån grupp skulle jag säga, som har liksom, där många har sömnproblem. Alltså just ADHD, autism, olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är liksom en stor andel som rapporterar sömnproblem.
Så en att, större andel än vanliga befolkningen, så att säga.
Ja, precis. Upp till alltså 75% har man sett i vissa studier, liksom barn och unga till exempel i de här grupperna som har sömnproblem. Och det kan ju bero på olika saker. Det finns en hel del olika hypoteser om till exempel autism och sömnproblem. Där man ser att barn till exempel med autism inte riktigt har samma, inte blir trötta på samma sätt som personer utan diagnosen. Att man liksom inte har samma, liksom, samma biologiska trötthetsdriv. Liksom. Så att man har faktiskt svårare att somna av den anledningen. Mm. Så det finns lite olika sådana hypoteser kring det. Vi vet ju också till exempel att om man medicinerar med centralstimulantia, alltså ADHD-medicin, så när den går ur kroppen så får man ju liksom en skjuts uppåt och blir liksom ökad aktivitet. Så då blir man liksom pigg av den anledningen. Så många barn och unga, jag har jobbat på BUP under många år och träffade många barn och unga där som just beskrev det här, att ja, men medicinen var jättebra hela dagen, men när det gick ur kroppen på kvällen och det var dags att sova, då var man liksom jättepigg igen. Mm.
Jaha, men vänta här nu. Då tänker man ju, det är ju inte bra såklart, eftersom det är så viktigt att sova. Det har ju du beskrivit, och att det är så viktigt för hälsan. Vad gjorde ni då, alltså, när du satt på BUP med de här ungdomarna som beskrev de här utmaningarna?
Ja, det är ju faktiskt så tyvärr då, eller tyvärr på gott och ont också där, men att många medicineras med melatonin till exempel av just den här gruppen. Och melatonin, det är ju inte, ja, jag är ju inte läkare, så det är inte som mitt, min expertis så, men det är ju ganska många studier nu har det ju ändå forskats på ett par år som har visat att det är en väldigt liksom effektiv just i den här gruppen neuropsykiatri, där man har en kombination av sömnproblem och kanske en hyperaktivitet, så är det liksom en bra hjälp för barn och unga som har svårt att få till den här dygnsrytmen.
Mm. Det är en ganska light variant. Du har ju provat lite allt möjligt. Du har ju testat det här också, till det.
Ja, verkligen. Ja. Och jag tycker det är så bra att du kom in på just det här ämnet, för jag tycker det är så intressant det här med sömnmedicin.
Ja.
För jag har testat melatonin och Legigan och något annat som inte vet vad det heter riktigt. Och jag tycker det är så svårt att hitta, för typ Lergigan tar ganska många. Och det är så här, ibland när jag tar det och någon jäkla typ bla bla bla, då känner jag så här, när jag vaknar på morgonen att jag är typ bakfull. Mm. Alltså det är så här, typ idag, jag bara vaknar, har så jävla ont i huvudet, känner mig verkligen som att jag är bakfull, och då blir det liksom svårt att gå upp. Så jag tycker det är väldigt klurigt. Det är så här, är det värt att kunna sova mer men vakna och liksom...
Ja, för sömnen är ju också, det är det som är så, jag menar, det är klart att vi vill sova gott för att sova gott, men vi har ju sömnen för att vi ska fungera så bra som möjligt när vi vaknar liksom. Mm. Det är ju det som sömnen är till för. Så det blir så här, mår man inte bra när man är vaken, precis som du säger, för att man har tagit de här tabletterna som också gör en trött och mosig, och man har liksom inte kanske fått den här naturliga sömnen på samma sätt, så det är klart att man måste fråga sig, precis som du gör, är det värt det? Melatonin är ju lite annorlunda, det är ju inte en medicin på det sättet som fungerar liksom avslappnande, utan det är ju ett sömnhormon som är naturligt i kroppen och som vi producerar, som egentligen är framtaget för att hjälpa personer som är blinda att få till en dygnsrytm. Men jag menar, är man blind och inte kan ta in information via ögonen kring ljusförhållanden, så har man ju liksom svårt att bibehålla liksom en regelbunden dygnsrytm.
Mm. vi, intressant, jag har inte tänkt på
det. Intressant. Ja. Nej, men så att, jag menar, våra ögon har ju speciella celler som inte är synceller utan som har som enda uppgift att ta in information om ljusförhållanden i omgivningen och skicka det då till den här dygnrytmklockan då, som liksom hjälper oss att behålla en regelbunden rytm. Och dygnsrytmen är ju ungefär 24 timmar skulle jag säga för de flesta levande varelser som liksom biologiska. Och det hjälper ju liksom ljuset och mörkret till att reglera. Så att melatonin togs ursprungligen fram för att hjälpa personer med liksom som saknar de här syncellerna eller möjligheten att reglera dygnsrytmen att ändå då ja, men sova och bli trötta och vakna och sova på liksom. Regelbundna tider.
Bara inflyker, du ska få fortsätta med det. Ja, men jag tänkte de här människorna som bor långt, långt, långt upp i norr, alltså ovanför polcirkeln, där är det också lite rubbat. Vissa tider på året så är det helt mörkt, solen går inte upp.
Ja, och polar night.
Ja, och tvärtom, att det liksom är ljust dygnet runt.
Ja.
Ser man större sömnproblem i de här regionerna också, vet du det?
Jag lite osäker på hur det ser ut faktiskt i de här mest extrema fallen. Det vi vet är ju att man sover när det är ljust på sommaren så kan man ju sova lite mindre.
Ja. Det märker ju till och med vi som bor lite längre ner i Sverige.
Och vi bor ju ändå ganska norrut om man tänker på jordklotet.
Ja, liksom. Ja.
Vi har ju ganska extrema ljusförhållanden när vi talar till Sverige, även om vi inte har de här allra liksom, mest extrema. Men, så vi sover lite mer på vintern och vi sover lite mindre på sommaren, vilket inte är nödvändigtvis ett problem. Det är klart att jag skulle säga att det är väl inte optimalt egentligen rent biologiskt att befinna sig i sån extrem miljö. Liksom.
Vi borde flytta till Medelhavet. Men för att gå till Tildas fråga som ju är jätterelevant. Ja. Om man då, som i ditt fall här då, Tilda, då kanske det var det här Largigan som du tog då igår, gissar jag, som inte är så här lättare, det här lilla melatoninet.
Nej.
Som det naturliga sömnhormonet. Och du beskriver att du känner dig lite bakfull när du vaknar. Då undrar jag, när man då sover på såna här preparat som sömnmediciner av olika slag, sover man på samma sätt?
Jättebra fråga. Som sagt, det är inte min läkemedelsforskning, är liksom inte min starka sida.
Men jag tänker just sömnen.
Alltså typ REM-sömn och djupsömn. Liksom.
Ja, så vad händer? Du sa att det är ett mysterium. Vi vet inte riktigt vad som händer. Men vad man kan mäta av vad som händer när vi sover, vad vet man?
Ja, det man vet är ju att vi sover i cykler.
Just det.
Så att det vill säga, liksom, när man somnar så går man ner i djupsömn ganska fort. Djupsömn är ju liksom den mest återhämtade sömnen och det är liksom den sömnen som är allra viktigast för kroppen. Alla stadier är viktiga, men om kroppen får välja så väljer den ju djupsömn. Det är ju en slump att den prioriteras, så att säga. Får man chansen att sova går man ner i djupsömn fort. Och sen så går man ju successivt upp liksom i vakenhetsgrad och när man kommer tillräckligt högt upp liksom, då vaknar man till på natten och det är ju helt naturligt.
Mm.
Och sen så håller man på så ett par gånger, lite beroende på hur länge man sover. Kanske fem sådana cykler per natt ungefär.
Mm.
Och det är ju där jag blir lite osäker på, för jag tänker mig att den här naturliga sömncykeln, har man tagit en medicin som gör att man liksom sover, så vet jag inte, men jag kan tänka mig att de sömncyklerna inte ser ut exakt på samma sätt.
Mm.
Eftersom man kommer kanske inte upp, och det är ju det som är lite meningen med medicinen, att man liksom inte ska komma upp i den här vakenheten.
Mm.
Och det kanske är det som påverkar. Där skulle man ju behöva ta hit någon läkemedelsforskare som har tittat på det här. Men jag tänker mig, precis som när vi vaknar upp ur djupsömn, om vi blir väckta när vi är i djupsömn, så är vi ju liksom desorienterade ibland.
Mm.
Det är ju det här man kan känna liksom, men gud, vad är det som händer? Man vet inte var man befinner sig. Man liksom,
helt förvirrad.
Det är helt förvirrande, precis, för man vaknar liksom upp på fel sömnstadie. Liksom.
Mm.
Och det kanske är något lite liknande kring när man sover med sömnmedicin, så liksom, så sker inte de här fluktuationerna på samma naturliga sätt, så att man liksom, kroppen blir lite off.
Ja, jag tänker bara ett råd till alla som lyssnar som kanske har svårt med det här. Det är ju sleep cycle som du har.
Mm.
Nu använder inte jag mig av det längre, för jag vill kunna kolla på mina Reddit-grejer när jag ska sova. Men det är ju jättebra, för den så här, hör på din andning typ, vart du befinner dig. Och då ställer man ett larm mellan ett klockslag, typ en halvtimme. Och då så väcker den dig när du inte är i djupsömn, utan i REM-sömn.
Nu är det så här att jag har faktiskt jobbat på Sleep Cycle under flera år.
Och det är en lögn.
Och det är sant. Uh-huh. Så att jag vill verkligen bekräfta det. Det är liksom det kallade smarta alarmet som Sleep Cycle har. Och som är ett jättebra sätt att vakna liksom piggare, så att säga. Att känna sig mer alert.
Ja, spännande.
Det är jätteintressant.
Jag tänkte att vi skulle bryta av med någonting som vi kallar snabba frågor. Snabba frågor. Sömntäcke eller inte?
Ja.
Ja, det hjälper.
Om jag måste svara ja eller nej, så svarar jag ja. Jag skulle säga så här, det finns inte jättemycket forskning än. Och nu säger du sömntäcke, jag tänker tyngdtäcke, kedjetäcke, bolltäcke. Liksom kärt barn har många namn där. Det finns inte jättemycket forskning som visar på att om man lottar folk till olika grupper så får de sova, så sover de jättemycket bättre med. Men vi vet ju att det finns liksom individuella skillnader. Och jag tycker så här, har man framförallt lite motoriskt orolig, liksom, att man har svårt att ligga still, att man kanske liksom är lite så orolig, så tycker jag att man kan prova. De är ganska dyra, så det kan ju vara bra att liksom prova och sen känna om det är något för en själv.
Ja, just det. Testa hos en kompis först.
Exakt.
Går det att ta igen sömn som man har missat?
Ja. Det gör det. Vi pratade om det här med att sova lite extra länge på helgen. Där har man sett att det kan vara bra. Man kan ta igen till viss del. Man behöver absolut inte sova alla timmarna, men man kan ta igen genom att sova lite längre, ja.
Sköna besked. Jag är trött när jag vaknar, alltså måste jag ha sovit dåligt. Stämmer det?
Nej. Vaknar man i fel del av sin sömncykel så kan man känna sig jättetrött, även om man har sovit tillräckligt mycket, tillräckligt länge. Och det kan också bero på att man helt enkelt sover lite i felaktig dygnsrytm, så att man egentligen är en kvällsmänniska och nu tvingas man vakna tidigt på morgonen. Och då, det passar inte än, så att man är lite extra trött då.
Måste jag sova 8 timmar per natt?
Nej, det måste du inte.
Det är kram.
Mellan 7 och 9 timmar är rekommendationen för vuxna, men det är alltid så himla viktigt att man tänker på hur man mår under dagen. Det är liksom det bästa sättet att avgöra hur man har sovit. Är jag glad och pigg under stora delen av dagen, då har jag liksom sovit gott.
Sover man bättre om man tar en sängfösare innan sömn?
Man somnar snabbare, men man sover inte bättre. Alkohol hjälper ju till att så man slappnar av, och det kan göra att man somnar, men sömnen blir sämre. Det vill säga man får mer upphackad sömn, man får inte tillräckligt liksom återhämtande sömn. Så det är liksom inget bra för sömnen att dricka alkohol.
Powernap, bra eller dåligt?
Bra, generellt. Inte för alla, och där än en gång jätteviktigt att man känner hur det funkar för en själv. Vi vet att vissa som sover på eftermiddagen, de har svårt att somna på kvällen, så då blir liksom det ett problem. Men powernap är bra, skulle jag säga. Det är bra för att få den extra energiskjutsen på eftermiddagen.
Men
inte för länge.
Nej.
Det ska vara powernap, det ska inte vara någon 2 timmars sömn där, utan det ska vara liksom 20 minuter ungefär.
Ja, men vad härligt. Det var faktiskt dagens snabbfrågor.
Gud vad kul.
Ja, eller hur? Ja, men vad är det viktigaste man ska göra då om man faktiskt har sömnproblem?
Jag skulle säga att 1, som jag tror de allra flesta kan ändå bli bättre på, det är att liksom vara mer regelbunden med sin sömn. Alltså det tänker jag liksom, de allra flesta, även om man tänker att liksom man sover ungefär regelbundet, så tror jag om man skulle titta och mäta lite hur man sover, så visar det sig att helgen blev lite senare där och liksom jag gick upp faktiskt senare och jag kommer inte alltid i säng som jag borde. Det är liksom 1, att få till en regelbunden dygnsrytm. Och det är liksom både när det kommer till själva sömnen, men också andra saker, som till exempel när man äter. Till exempel. För det är också sådana saker som hjälper oss att reglera dygnsrytmen. Alltså när vi äter, när vi får dagsljus, när vi rör på oss. Rör man på sig till exempel tidigt på morgonen eller liksom på förmiddagen, då blir man mer morgonmänniska än om man gör tvärtom. Så att där kan man liksom ta hjälp av andra saker i livet för att liksom hjälpa till att skjuta sömnen åt det håll man vill.
Jag har hört många gånger att det tar väldigt lång tid, typ 4 veckor minst, att om man till exempel är en nattuggla, man somnar sent och så har det varit ett tag, att då liksom ändra så att det inte blir att sömnen blir så förskjuten, utan att man somnar tidigare. att det tar 4 veckor typ för kroppen att vänja sig och att det blir rutinen om man byter från det här.
Nej, för det tänker jag så här, om vi flyger och till ett annat land och liksom, då brukar det bara ta några dagar innan kroppen har liksom hittat den nya dygnsrytmen i det nya landet. Så jag tror så här, ja, det kan ta lång tid om man inte hjälper kroppen med liksom ljus, måltider. Alltså om man bara tänker att det är själva läggningen som man ska justera och ingenting annat, då kan det ta längre tid. Får man, ser man till att få dagsljus till exempel tidigare på morgonen om man vill bli liksom mer av en morgonmänniska, då brukar det inte ta mer, alltså där brukar det ju gå ganska fort skulle jag säga, alltså då gäller det att man i och för sig är liksom noggrann, men när man reser så brukar man ju säga ungefär ett dygn per timme som man har flugit innan man liksom fullt ut har installerat sig i den nya dygnsrytmen. Så att vi är liksom väldigt påverkbara. Det är bara det att vi liksom, eftersom vi lever i liksom Sverige då, med de ljusförhållanden vi har, så är det klart att man behöver liksom aktivt söka nya beteenden för att man ska kunna göra en förändring. Det vill säga, ja, men som jag sa, med ljus till exempel, med måltider, med träning. Man kan liksom inte bara göra allt som vanligt och sen titta på klockan och lägga sig lite tidigare. Alltså, det är väldigt svårt att få det att funka, skulle jag säga.
Och apropå det här med träning, visst är det väl så att man ska ju inte heller träna för sent. Alltså det är väl det som är bra med fysisk träning är ju att man blir trött.
Ja,
det är ju väldigt praktiskt, det vet man ju. Det är bara att titta på barn liksom, men man funkar ju likadant själv. Men samtidigt är det så att man egentligen inte ska träna alldeles innan sömn, för då blir väl liksom, det är precis som de här apparna som vi snackade om tidigare, att då blir man liksom, det är signaler att åh, nu händer grejer här.
Ja, precis, och det kan också ha med kroppstemperatur att göra, för att vi ska kunna somna så måste kroppen liksom gå ner i kroppstemperatur. Man ser att det händer liksom vid insomningen, så sänks kroppstemperaturen och sen går den ner alltså under natten, och den är som allra lägst liksom tidig morgon. Sen går den sakta upp igen och sen vaknar vi. Så det är liksom en naturlig fluktuation. Precis som sömn och vakenhet, hormonnivåer, liksom kognitiv funktion, allting fluktuerar enligt liksom dygnsrytmens liksom mönster. Det betyder ju att är man varm för man har tränat och man liksom, kroppen är igång i full liksom aktivitet, då kommer det vara väldigt svårt för kroppen att liksom sänka den temperaturen, vilket gör att då blir det svårare att somna. Det är samma sak som om du har väldigt varmt i sovrummet, väldigt varmt täcke. Kroppen har liksom ingenstans att kunna liksom göra av med den där extra värmen, och det blir svårare att somna.
Så det är bra att vädra innan man sover?
Det är mycket
kanske
bra att vädra innan man sover.
Pluspeng till mamma.
Ja, jag brukar alltid göra det.
Ja, du är så bra.
Du ser.
Ja, men du är verkligen så avbarn.
Du sitter på den kunskap du inte ens visste att du hade.
Nej, det är otroligt. Vilken tur. Ja, nej, men jag visste inte det här som du berättade. Det tycker jag var jättespännande. Att förmodligen även min kroppstemperatur då sjunker medan jag sover. Spännande.
Ja,
hur mycket då, vet du det?
Nu är svårt att svara. Det är väl någon grad typ. Alltså det är liksom inte flera grader.
Nej, men ändå.
Men den är så, när man tittar på temperaturkurvan över dagen, så ser man väldigt tydligt att den är som allra lägst på dygnet då. Liksom kanske vid 4 på morgonen ungefär.
Det är som att vi går ett litet mini-ID. Ja. Så att björnar, alltså när de hibernatar, när de går in i sitt ID. Nu kanske du är inte expert på björnar.
Det är så mycket man ska vara expert på.
Jag tror att de också går ner lite grann i temperatur.
Energiförbrukningen är väl inte lika hög om man lägger temperatur, tänker jag.
Nej,
är det därför man är så kall när man vaknar på morgonen? Det är det.
Så har man problem att vakna med att man vaknar för tidigt på morgonen, och det här kan vara barn också.
Äldre, tänker jag också.
Ja. Absolut. Så kanske man behöver sova med strumpor till exempel. Alltså det vill säga, om det är så, ibland kan man ju vakna för att man är liksom för kall, och så vaknar man lite för tidigt, och då kan det vara så att man kanske sover liksom att det är lite för kallt, att man har lite för lite på sig. Då kan man prova det, att sätta på sig ett par strumpor till exempel, eller någonting som hjälper en att hålla uppe temperaturen.
Vi nämnde ju inledningsvis att du är sömnforskare också, inte bara, men psykolog just med expertis inom sömnområdet. Och jag vet att du vill ha tittat lite grann på det här med barninternetprojektet, stämmer det?
Precis.
Kan du berätta, vad är det ni har kollat på där?
Ja, alltså inom BUP Stockholm så finns det barninternetprojektet, som är ett samarbete mellan Karolinska institutet och BUP Stockholm, där vi just har tittat på internetbehandling för en rad olika psykiska problem som barn och unga har. Men jag tittade mer specifikt då på just insomni för ungdomar. Så att vi tittade på internetbehandling helt enkelt. Hur fungerar internetbehandling för den här gruppen? Dels frågor som sover de bättre, självklart. Men också så här, hur aktiva är de i den här typen av behandling? Hur fungerar det? Tycker de om det? Tror de på att det här kommer funka? Alltså, olika sådana frågor som är relaterade också till upplevelsen av hur man tar sig an behandling helt enkelt.
Ja. Men berätta för den som inte vet, vad är ens en internetbehandling? Om det kan handla om sömn exempelvis. Hur går det till? Vad händer?
Ja, precis. Vi hade en internetbehandling då som var helt baserad på text och video. Det är en liksom självständig behandling där man går in på en plattform och jobbar. I det här fallet då så gick man in, loggade in, hade uppgifter, läste, fick frågor och så hade man kontakt med en psykolog då via text som man kunde då få feedback på sina uppgifter och ställa frågor om det behövdes. Och den var 6 veckor lång, just den här behandlingen som vi testade. För att en sån behandling behöver inte alltid vara jättelång, utan det är en ganska intensiv behandling, den är ganska tuff i början, men när man liksom har kommit på rätt väg, när sömnen börjar bli bättre, då rullar det ofta på ganska bra av sig själv. Så att det är liksom, det är en ganska intensiv insats skulle jag säga som man kan köra så under ett par veckor.
Mm. Och blev det bättre?
Ja, det blev det. Nu var det här en pilotstudie och som sagt, man behöver alltid bekräfta, man behöver göra större studier, man behöver liksom göra mer omfattande. Men vi såg att de ungdomar som var med i studien och som fick den här behandlingen, de sov mer och de rapporterade liksom mindre sömnproblem efter att de hade gått igenom behandlingen. Så att så det var kul att se, och jag tänker det finns stor potential i vårt avlånga land där det inte alltid är så nära till psykologmottagningar överallt, så är ju internetbehandling ett jättebra alternativ, tänker jag.
Ja, precis, och nu jobbar du på Mindler och där har ni också förstås då behandlingar för sömn.
Ja, absolut. Mindler jobbar ju med det som vi kallar för blended treatment, så det är liksom en kombination av videosamtal med psykologer och internetbehandling. Mm. Där man kan jobba mer eller mindre självständigt, lite beroende på vad som passar och liksom hur stora besvär man har och så vidare. Så det är liksom, det är kognitiv beteendeterapi, så det är samma principer skulle jag säga som vi ser har fungerat i alla studier över alla delar av världen. Det fungerar bra när man sitter i samma rum. Det vi kallar för face to face. Det fungerar bra som videosamtal. Det fungerar bra som internetbehandling. Självhjälpsbehandling. Alltså, det är en effektiv behandling skulle jag säga. Insomni behandling, KBT. Men på Mindler absolut så erbjuder vi det till de som behöver.
Mm. Gud vad bra.
Mm. Ja. Och hur är det? De som har testat alla de vanliga tipsen, vi kanske ändå bara ska radda igenom de vanliga tipsen, vi har ju varit inne på några av dem.
Ja, jag är en av de här människorna, vill jag bara säga.
Ja, för jag menar, vi är väl många som har hört det här att man ska ha svalt i sovrummet, alltså gärna vädra innan få lite frisk luft.
Ja, och nu vet ni varför då?
Ja, exakt. Vi fick lära oss varför, det var något nytt. Och sen så är det väl det här då att man ska inte gå och lägga sig och vara vrålhungrig, men man kanske inte heller ska äta precis innan man går och lägger sig. Är det korrekt också?
Eller inte mycket mat i det. Man kan äta en lite macka typ.
Absolut, men man ska inte heller ha liksom just den här väldigt aktiva, kroppen ska ju liksom vara i vila. Ja. Så har man ätit någonting jättestort så är det klart att då kommer kroppen vara aktiv.
Då kommer den ju liksom bara knorra och hålla på och bearbeta med maten istället för att kunna foka på sova.
Nej, men och det handlar också om det här med dygnsrytmen, att man ska inte signalera i kroppen att så här, nu ska vi vara vakna, utan tvärtom. Mm.
Och som sagt, ha den här tydliga sömnrutinen som du pratade om, göra samma sak. Att,
rutiner.
Ja, i mitt fall, jag brukar liksom, allt ifrån det som de flesta människor gör, borsta tänderna, man kanske tvättar sig, tvättar ansiktet, smörjer in som någon kräm, vad det nu är. Alltså bara en tydlig rutin, att man gör samma sak varje kväll så att man verkligen säger att nu är det dags för mig att få sova här lite grann. Mm. Nice. Och som du säger, jag brukar också ibland faktiskt testa om jag så här misstänker att men nu kanske jag är lite oroligare än vanligt eller vad nu. Då brukar också så här faktiskt ta ett extra knep att jag tar mitt täcke och liksom typ tar ut på balkongen. Nu kanske inte alla har balkong, men liksom så här bara viftar lite i liksom sval luft så att liksom själva täcket är lite extra svalt. Ja. Tycker jag är superskönt. Mm. Sådana där små knep, ha såklart gärna mörkt.
Ja, måste ha mörkt, apropå liksom dygnsrytmen och allting. Ja.
Måste man ha helt mörkt i rummet?
Tilda, ja, det Tilda, du brukar ju prata om att du har någon liten gatulampa utanför som brukar leta sig in i någon retfull och alltså springa. Kan det vara farligt? Ja. Eller liksom?
Farligt skulle jag inte kunna.
Kan det störa till det?
Ja, det kan absolut
jag har
störa.
Sånt jävla hat mot en lampa.
Nej, men alltså du måste ha en mörkläggningsgardin. Mm. Själv har jag hemma så spikat spikar där jag liksom hänger en mörkläggningsgardin på glasrutan. Liksom. Ja. Det ska inte komma in någonting där.
Vad bra, för jag tänkte just det. För nu har vi liksom bara gått igenom the basics lite grann. Och sen såklart inte sitta och hysteriskt svara på alla sms eller liksom...
Välja någonting lite mer passivt skulle
lite
jag säga.
Lite lugnare ja. Så liksom helst. Det fattar ju alla. Men kanske svårt att lägga mobilen i ett annat rum och inte använda den på 3 timmar när man går och lägger sig och allt det där. Men är det någonting vi har missat här nu? Liksom, är det någonting annat som kan hjälpa en som förutom de här
vanliga?
Ja, vanliga bra råden förvisso.
Det som jag tänker ändå någonting som jag skulle vilja slå ett slag för om man har svårt att somna och kanske för ungdomar framförallt som har den här lite senare dygnsrytmen där man liksom inte riktigt har den här tröttheten på kvällen, så är det verkligen att försöka få dagsljus så tidigt som möjligt på morgonen, att man verkligen anstränger sig där. Det kan handla om att man liksom ställer sig vid liksom ett fönster det första man gör, att man liksom inte ligger kvar i sängen kanske då och scrollar liksom i mörker så länge det går, och sen så liksom går man ut och sen vissa kanske åker bil till skolan med föräldrar och sådär, utan att man försöker röra på sig en promenad dagsljus så tidigt som möjligt. Det kan faktiskt verkligen hjälpa.
Vad intressant.
Ja,
så ingen snus.
Alltså snosa, min poäng är så här att vill man ha en tidigare dygnsrytm så ska man försöka få dagsljus så tidigt man bara kan. Så att jag menar, om det första man gör är att, när man vaknar, är att dra undan gardinerna och ställa sig vid fönstret och sen absolut stå där och scrolla då. För då får du det sociala och ljuset samtidigt. Men just att få det här liksom dagsljuset och liksom regelbundet försöka få det och se, får jag någon effekt och kommer jag bli tröttare på liksom kvällarna. Det har man ju sett i studier att så här, det påverkar. Det gör att man liksom blir
och fråga, är det just dagsljus som är viktigt? Det räcker inte med en lampa eller?
Alltså skillnaden mellan en lampa och solen, eller jag menar inte ens, det behöver inte ens vara soligt, men liksom det naturliga ljuset är liksom otroligt stor. Så att det är liksom, det går inte att jämföra, det naturliga ljuset är liksom, jag säger 1000 gånger bättre som en, men det skulle inte förvåna mig om det är 1000 gånger starkare i liksom en blå himmel liksom. Hela himlen jämfört med en liten lampa.
Intressant. Vi började ju någonstans också i att prata om det här med ungdomars sömnklocka. Och jag tänkte, som en liten följdfråga på det, kan du förklara på ett lättfattligt sätt varför det är så att ungdomar då har en på något vis senare inställd mat- och sovklocka än de flesta andra människor, höll jag på att säga. Alltså, för du nämnde ju det, att det är, liksom, det är en lite försenad... Jag tror inte alla förstår det.
Nej.
Knappt jag själv höll på att säga. Kan du berätta, vad är
jag
vitsen?
Vad är vitsen?
Vad är felet?
Nej, men det vet jag. Det kan jag faktiskt inte svara på. Jag vet inte vilken biologisk funktion som varför det här skulle vara. Man tänker ju att så här, det måste finnas någon anledning. Jag vet inte den anledningen.
Nej.
Jag vet faktiskt inte den anledningen men varför det är så. Men det är så. Det är så att man ser att det sker liksom under tonåren, så sker en mängd saker i kroppen överhuvudtaget. Mm. Det vet vi ju. Liksom.
Ja,
det är väldigt viktiga biologiska processer som sker. Liksom. Man ser också att det liksom, sömnens arkitektur förändras. Alltså i hjärnan, hur man sover, det förändras. Det finns liksom, det finns skillnader i liksom synaptisk aktivitet när man sover. Men man ser också den här gradvisa förskjutningen. Sen varför ur ett biologiskt perspektiv det sker just under tonåren, det kan jag faktiskt inte svara på. Det man vet är ju liksom att kombinationen av den här förskjutningen, plus att man som förälder kanske släpper lite på gränserna, plus att man som tonåring är mer intresserad av sociala kontakter och att vännerna blir allt viktigare. Liksom, tillsammans blir det lite liksom den perfekta stormen som inte då är så positiv för sömnen.
Men jag tänker också många kanske är rädda för att missa saker.
Ja,
för som alla andra kompisar får upp och sitta och snacka och så vill man liksom inte vara ensam och missa allt roligt.
Nej, det är sant.
Men finns det hopp? för en person som mig tänker jag liksom, som jag har jättesvårt och det går lite vågor. Men typ nu, då är jag inne i någon så här, min kropp är antisömn av någon anledning. Finns det hopp?
Det finns absolut hopp.
Uh-huh.
Det finns absolut hopp. det går ju liksom att men precis som du redan gör också i perioder kanske, jag tänker man får kanske ha lite större beredskap i perioder för att liksom, ja men du kommer, nu kämpar du lite extra mycket för det, så du kanske liksom ska tänka att så här, ja men var lite snäll mot dig själv under den här perioden då. Sen så är det klart att det finns som du gör också, du provar massa olika saker, men jag tänker att allt eftersom du blir äldre så kanske du också får liksom förändrade omständigheter, det här sociala kanske inte är lika spännande, man får lite bättre rutiner kanske, jag vet, du kan kanske ha jättebra rutiner. Liksom, många som är lite yngre, även om man är kanske inte är ungdom men liksom ung vuxen då, man lever liksom livet, sömnen är inte
men om spännande. Vad skulle du säga är de, jag har ju testat de vanliga hedliga som du gick igenom, mamma. Kan du ge mig tre tips som är liksom inte de vanliga?
Oj, gud vad svårt. Tre tips som inte är de vanliga.
Eller som kanske inte så många vet om.
Ja,
eller?
Nej men alltså en sak som jag också tänker, och det beror ju lite på, där beror det också, får man känna efter hur man är som person. Är man en person som är väldigt uppe i varv så kan man ju liksom aktivt behöva öva på att liksom reglera sin vakenhetsnivå under dagen. Och det kan man göra med olika typer av avslappningsövningar. En sak som är väldigt vanligt när man tänker avslappning och sömn, det är ju på något sätt att man ska slappna av när man går och lägger sig. Att det är, liksom, det är då man ska göra någon slags magisk avslappningsövning. Och vi ser liksom att det finns ganska många patienter, och då tänker jag även personer som inte nödvändigtvis är patienter, men där man har en ganska hög liksom vakenhetsnivå överlag. Man är liksom, man är liksom alert mycket. Och då, där har ju kroppen liksom lite svårt att reglera det där. Att man är liksom, man är lite som man är liksom i sin nivå. Och sen så har man liksom inte lika lätt kanske att komma ner i varv. Och då kan man behöva under dagen, jag skulle säga ett flertal gånger, kanske liksom 5 gånger under en dag, göra en avslappningsövning för att kroppen ska lära sig att liksom gå ner i varv. Så att man, när man väl kommer till kvällen då, till sömnen, då ska man liksom redan ha övat på det här många gånger. Det handlar inte om att man just, som sagt, ska göra en magisk avslappningsövning och somna, men det handlar om att man kontinuerligt ska träna kroppen på någonting som kroppen kanske har lite svårt för. Så att avslappning tycker jag, det vill jag verkligen slå ett slag för, men kanske då inte tänka på det på det här traditionella, nu ska jag lyssna på en meditation, utan mer så här under dagen, mikroavslappningar. Och det kanske man skulle behöva, det skulle man behöva träna på, tänka under ett par veckors tid.
Men det är jättebra. Ju mer man tränar på något, desto bättre blir man.
Avslappning är ju verkligen inte lätt.
Nej.
Alltså så här, en avslappningsövning är ju inte lätt. Vissa har säkert jättelätt för det. Men liksom, jag skulle säga att det är fler människor som tycker att det är svårt än de som tycker att det är lätt.
Så att, det är kanske tröstigt bara när man lyssnar på podden nu, tänker jag, och höra det. Att man inte är knäpp eller udda, eller att det är något fel på en bara för att man har svårt med avslappningsövningar.
Och speciellt inte om man har svårt att somna. Nej. För då är kanske just den stunden den mest ångestfyllda på hela dygnet. Varför skulle en avslappningsövning under de omständigheterna vara lätt? Det finns kanske ingen svårare stund att öva på det än just då. Men har man däremot övat på det kontinuerligt under dagen, regelbundet, så kommer ju kroppen liksom förstå vad det är som händer, och då kommer det bli lättare.
Det är jättespännande det här du säger, och nu vet jag inte bara om 3 tips, men jag bara tänkte ändå passa på att ställa en följdfråga. Avslappningsövningar, jag tänker det finns väl så många olika, och hur gör man för att hitta just den som passar en själv?
Ja, det finns ju andningsövningar man kan göra. Det kan man testa också på. Den allra enklaste är ju liksom till exempel att andas i fyrkant. Den känner ju många till.
Ja, din favorit, mamma.
Ja, den är bra tycker jag. Praktisk. Det brukar ju hjälpa många. Att i alla fall komma ner i varv lite grann. Du vet, man andas in och så ska man hålla andan liksom lika länge som man andas in, och så andas man ut.
Så just fyrkanten är väl för att man ska ha liksom någonting att titta på eller liksom någonting att tänka sig. Så. Finns ju någonting som heter liksom progressiv muskelavslappning också, där man liksom spänner och slappnar av i olika delar av kroppen. Så det är ju någonting lite mer fysiskt. Det kan också passa då för vissa. Där tror jag man helt enkelt får pröva sig fram.
Precis som, eller den här slappna av, den brukar jag köpa igen när ni var barn. Du brukade gilla den.
Ja, den var jättemysig. Att jag sådär,
så att man liksom typ fokuserade på att nu ska du börja slappna av i vänstra stortån.
Känner den bli tung.
Nu känner du den bli tung. Nu känner du alla tårna börjar bli tunga. Hela foten är tung och den vilar mot sängen. Mm. Och nu känner du hela vänstra benet. Och så liksom gick man igenom hela kroppen. Ja. Sådär.
Jag får spela in när du gör det igen. Ska jag ha det som min lilla...
Och jag tycker, bara så inflika, jag har också en app som jag nästan aldrig använder nu, eftersom jag har peppa peppa haft väldigt lätt för att sova de senaste åren, men Headspace, den tycker jag är jäkligt nice. Du gillar inte den alls, Tilda? Nej, du avskyr den. Men då kan man välja på kvinnlig och manlig röst, och jag har någon mansröst där som jag tycker är superskön, som just brukar prata som du gör nu, Li, och säga så här: men nej, fokusera inte på sömn. Nej. Skit i det. Nu, tänk bara att det handlar inte så mycket om att sova, utan det handlar om att slappna av. Och så pratar han om avslappning på ett så avslappnande sätt, så att jag är ju out på 60 sekunder.
Jag guidar lite.
Otroligt skönt. Men har du något mer tips om man liksom ska hitta till det här med avslappning, eller? Eller ska vi gå vidare till dina frågor till där? Du hade ju, du sa, tre bästa tipsen, ja, förutom avslappningsövning. Precis. Det var ju en svinbra tips.
Jag tänker en annan sak som är liksom lite konstig, men som man kan prova, men om man nu har provat allt, det är liksom det vi kallar för liksom en paradoxal intervention. Och det är ju att man ska göra tvärtom mot det man ska göra. Så man ska liksom hålla sig vaken istället för att försöka somna. Det är också en sak som vi ibland jobbar med patienter, just som har den här starka kopplingen med att det blir liksom väldigt ångestfyllt att gå och lägga sig. Och då blir det liksom, då ska man försöka fokusera på att hålla sig vaken. Så man ska liksom inte fokusera på att försöka slappna av och somna, utan tvärtom fokusera på att vara vaken. Mm. Och det är någonting som funkar jättebra för vissa. Där den här kopplingen mellan liksom att försöka somna är så stark. Att man liksom försöker anstränga sig för att somna, och så, liksom, och så blir det liksom aktivitet i det. Och då ska man istället liksom försöka anstränga sig för att hålla sig vaken. Och vissa somnar mycket lättare av det.
Aha. Har det något att göra med sömntåget? Det var något jag fick lära mig om fint så länge sedan av min psykolog. Som snackade om att det är liksom mot kvällen när kroppen börjar bli trött. Så går det liksom lite i cyklar. Att det är så här, du blir trött, och sen så liksom om du inte somnar då, utan du kollar på den här serien när vi kollar klart. Och så försvinner den efter ett tag. Och då är det typ 3 timmar tills nästa sömntåg kommer. Att man liksom, är det?
Ja, precis. Det är ju liksom, det går ju lite upp och ner där. Och signalerar man till kroppen att liksom, nej, men du kan inte somna här nu, för du ska vara vaken. Då är det klart att kroppen har sina sätt att liksom väcka upp en. Annars vore det ju jättefarligt, tänker jag. Tänk när vi levde liksom ute i naturen, om vi bara skulle somna.
Det kommer jagar.
Ja, men absolut. Ja. Det är liksom lite som när man föder barn, och man liksom inte känner sig trygg, så liksom avstannar verkarbetet liksom, kan det göra, eftersom liksom,
det är inte dags nu.
Det är inte dags nu, ja, eller liksom, det är inte läge liksom. Det är inte läge för mig här. Sen kommer man väl till en punkt där barnet kommer. men jag menar, jag tänker, det är lite samma så här, det är lite samma princip att jag skulle säga att det här med paradoxal intervention, det är mer, det riktar sig in mer mot liksom den, jag ska säga, oros- och ångestaspekten av sömn. Det här med sömntåget tycker jag också är jättebra. Där tycker jag också man kan vara lite, om man ska tänka sig ett tredje tips som hänger ihop lite med det här, men som ändå är ett eget tips, så är det ju liksom att försöka analysera sin egen sömn lite, och kanske framförallt sin egen dygnsrytm. För att liksom att börja förstå lite mer om hur är man själv en kvällsuggla, är man en morgonmänniska, hur funkar det om man fick sova hur man ville, om man kan börja registrera sin sömn och titta på hur man sover och börja intressera sig lite för det, då blir det ju lättare att förstå liksom när mitt fönster är då för att gå och lägga mig. Och det är ju det man måste försöka matcha liksom. Man ska ju försöka matcha liksom efter verkligheten och inte försöka liksom artificiellt gå och lägga sig någon tid som man tänker vore bra.
Nej, det tycker jag är jättebra överlag i livet, att just bara kartlägga problem.
Exakt.
För när man ser det liksom svart på vitt, lite som att du kunde se på din app liksom när du somnar och hur det går. När man liksom kan se det svart på vitt, blir det ofta lättare att också känna igen mönster. Så här, ja, men det här funkade bra, det här var helt värdelöst. Och så här vaknar bättre. Att man liksom bara kan se det, blir det ofta lättare att förändra.
Ja, och ser man att man har till exempel en ganska sen dygnsrytm, naturligt, man är född så, man liksom, det är så man funkar, då kan man ju vara mer förlåtande mot sig själv och sin kropp när man liksom går och lägger sig utanför det sömnfönstret och inte somnar. Alltså det finns liksom en förklaring bakom. Det handlar inte bara, det är inte bara någon magi som gör att jag ligger vaken, utan så här, min kropp är inte överhuvudtaget liksom där.
Och sen tänkte jag på en annan sak, för du sa att många personer med sömnproblem upplever att de inte sover någonting nästan, men de sover ofta mer än vad du tror.
Ja.
Och där kan det också vara en bra idé att faktiskt då tracka sin sömn. Alltså att man har en app eller någonting som mäter det, för då ser man ju att, nej men vänta, och det brukar jag trösta mig ibland. Men gud vad bra. Ibland sådär, om jag somnar på soffan och är skittrött fredag kväll, typiskt. Och så, ja, då sätter jag den igång och reggar mig fastän jag liksom har somnat. Och då säger jag, nej men gud vad bra, för då går jag och lägger mig och säger, men gud, nu är klockan 2, ska jag gå och lägga mig, klockan är 2. Och säger, nej men titta vad bra, jag är mer sedan jag sovit 2 timmar. Hurra vad bra. Ja, men det gör ingenting, men jag bara sover 4 timmar. Nu.
Det blir lite positivt.
Ja, jag blir så glad. Det känner jag mig som en vinnare redan när jag går och lägger mig, typ, för att jag redan sovit 2 timmar. Hurra. Ja, då blir jag totalt avslappnad. Någon sån ångest för att jag ska gå och lägga mig sent.
Gud vad kul. Ja. Ja, förlåt, jag har en liten fråga. Gud vad vi ställer frågor här. Det är så intressant då. Om man är så här, liksom, det här händer mig lite då och då. Jag typ ska upp tidigt, så här, riktigt tidigt, typ 6 eller någonting, och det känns inte kul. Och så har jag svårt att sova. Och så blir klockan typ 5. Och då känner jag, nu blev jag riktigt trött här. Är det värt det? Alltså, är det värt att somna liksom en timme och sen vakna och så känner man, gud vad det här inte var kärligt. Eller är det värt att inte sova?
Nej, jag skulle säga att det är bättre att sova en timme än att inte sova en timme. Alltså, det är klart att det kommer vara jättetufft där när klockan ringer. Men jag tänker att gå upp, kanske ta en kaffe, lite liksom koffein, att komma igång, att börja röra på sig, så liksom... Så har du ändå fått, liksom, du har fått den där liksom första sömnen.
Och så det är lite liksom, sömn bättre än ingen sömn?
Ja, lite sömn absolut.
Gud, vilken bra fråga. För det där fick jag lära mig när jag typ var liten. Att, men om det inte är 4 timmar då är det ingen idé. Men det är alltså en myt.
Ja, du liksom försök att sova det.
Varje
du kan.
Varje timme är en vunnen timme.
Ja, det tycker jag definitivt att man ska tänka. Inte hålla sig vaken för att det liksom där och då ska kanske kännas lite skönare. Jag tror man får ta den där smällen när klockan ringer. Då har man ändå fått den här liksom, sömnen, vilket hjärnan då
uppskattar.
Mår bra av och uppskattar.
Och en liten som hänger ihop med det här, det är ju det här med veckaklockor. Mm. För det tror jag många, speciellt när man är lite yngre om man ska säga, har svårt med. Jag har senare åren börjat liksom ignorera den. Att den har liksom inte så mycket effekt med längre. Nej. Utan den ringer där tills min stackars pojkvän typ stäng av för att den bara ligger och ringer. Hur ska man göra där? Är det bra att ha liksom typ 100-tals larm under 2 timmar, eller är det bra att liksom ha nu ringer det och så är det liksom ganska kort tid, men...
Ja, vissa tycker ju väldigt skönt att snosa. Alltså där tror jag man också får gå lite på personlighet. Vissa tycker ju det är hemskt. Vissa tycker det är skönt och det kan vara bra. Det beror ju lite på hur djupt man somnar in igen. Liksom. Mm. Om man hinner komma ner i liksom djupsömn igen, då är det ju inget bra, för då kommer du vara jättetrött. Det kan ju också vara bättre att sätta ett senare larm. Mm. Om man vet med sig att man kan få liksom den tiden sovandes istället för att så här vakna var 50 minut. Mm. Men det finns liksom inget rätt eller fel där. Utan
det är inget liksom generellt, det är individbaserat.
Ja, alltså jag personligen skulle jag säga, jag skulle föredra bara sova och sen gå rakt upp. Men det är för att jag liksom, när jag vaknar så är jag vaken. Det är bara liksom sån jag är som person. Jag har liksom aldrig snosat på det sättet.
Gud,
det liksom,
vad härligt.
Ja, nej, men alltså, och jag somnar inte framför tvn heller. Det har inte hänt. Det har aldrig hänt. Och det beror inte på att jag är liksom sömnforskare och tycker att det är dåligt. Men jag är liksom lite på av där. Aha. Alltså så här, jag är vaken och tittar på tv. Och sen är jag så här, nu är jag trött. Då går jag liksom och lägger mig. Och det liksom
det är otroligt.
Nej, men alltså, och det är inte, jag tror det är bara, det är liksom medfött på något sätt. Alltså,
Vi är otroligt olika.
Ja. Så för mig är det så här att jag tar hellre den där extra halvtimmen sömn än att snosa.
Ja, precis.
När jag väl vaknar så är jag liksom bara okej, jag går upp och är vaken liksom, på något sätt. Så att, och det är ingenting som jag har gjort något speciellt för att göra.
Jag måste, vi ska snart släppa dig, för vi kan ju inte sitta här i 24 timmar. Men
det hade vi gärna velat.
Men jag måste bara fråga det här med snosandet. Om det nu är en halvtimmes snos, alltså att det ringer ett larm, eventuellt stänger någon av det efter typ några minuter, och så lite halvsömn några minuter och sen så är man halvvaken och så har man på sig där i en halvtimme. Vad är det för sömnkvalitet? Är det sömn eller inte sömn, eller vad är det?
Ja, det är ju liksom, det är på slutet av natten också, så då är man ju oftast liksom, man sover ju inte lika djupt och man ligger ganska nära liksom vakenhetsnivån ändå. Det är ju därför som det inte är så farligt att snosa. Det är ju liksom inget bra att bli att bli väckt och inte få liksom sömn, att man skulle bli väckt var 10:e minut hela natten. Det är ju liksom
tortyr.
Det är ju en tortyrmetod liksom. Det är därför inte det är så farligt där på morgonen. Nej. Om man sover lite så där och vaknar och så här. Vissa tycker att det är jätteskönt och det tänker jag man kan unna sig i sådana fall, men om man inte vaknar så skulle jag säga att man får ha en sån här vibrerande klocka på armen alltså.
Jag har varit lite sugen på så här, ni vet Kalle Anka så här på julafton när liksom rullar ihop oss in i badet
den skulle vi ha både på dig och
din bror. Det är ju väldigt billigt installerade. Skitbra.
Ja, den borde finnas. Och så kanske en avslutande fråga, men jag tänker vi har pratat ganska mycket om unga och sömn, men vi har inte pratat någonting om äldre och sömn. Och ganska ofta på den pratar vi om yngre, för du är ung och jag är väl någonstans vuxen. Men sällan glömmer vi den här generationen som är ovanför mig, om vi hade haft min mamma här. när man är äldre så sover man väl ofta kortare igen. Ja. Går upp tidigare på morgonen. Jag tycker själv faktiskt att jag börjar bli mer och mer piggare på morgonen. Från att ha varit en otrolig nattmänniska i mitt liv. Både natt och morgon i och för sig. Men ja. Ja, sova lite. Ja, vad kan man säga om det? Vad finns det för utmaningar när man är äldre och liksom kanske har sömnproblem? Vet du någonting om det?
Ja, alltså, det är sant att man får liksom en tidigare dygnsrytm som äldre. Så att man är liksom, naturligt är man liksom lite mer som man är när man är barn helt enkelt. Att man är liksom, man vaknar tidigt på morgonen. Ja. Liksom. Det är helt normalt för barn ju att göra. Det är många föräldrar som tycker liksom att varför ska jag gå upp liksom 5:30 på morgonen? Men så att även liksom äldre absolut vaknar tidigare. Jag tänker att det som kan bli problem från äldre skulle jag säga kanske mer hör ihop med liksom kroppen i övrigt. Mm. Att man kan ha så här att man behöver gå på toaletten på natten, att man vaknar och behöver gå på toaletten är ju ganska vanligt, liksom kanske framförallt för män, äldre män, och det liksom hackar ju upp sömnen på ett sätt som inte är optimalt. Man kanske också har liksom vissa smärtor i kroppen, och det vet vi ju liksom är relaterat till sömnproblem på olika sätt. Om man liksom,
och en sak till måste jag skjuta in, klimakteriet. Mm. Alltså när kvinnor kommer in i klimakteriet, det är väl också förknippat med väldigt många sömnproblem.
Ja.
Har du något tips till alla kvinnor där, som har de utmaningarna?
Där har man ju också, jag tänker liksom, också lite av en perfekt storm av kanske liksom familj, aktiv karriär, klimakterie med liksom de kroppsliga förändringar som sker där, kanske liksom överlag ett ganska liksom aktivt liv med många som drar och sliter igen liksom. Så där är det ju också lite tyvärr så att det blir liksom, det är inte bara klimakteriet som är problemet utan det är också liksom resten. Men, och där är kanske framförallt de här värmevallningarna på natten som blir problem, eftersom apropå som vi har pratat om med temperatur och så, att du behöver liksom, idealt så ska du ha en ganska låg temperatur på natten. Så du väcks liksom om du blir varm. Så
och i klimakteriet så är man varm. Eller vad?
Ja, det var. Precis. Ja. Man kan ju få såna liksom hormonella liksom
värmevallningar. Ja. Typ. Man blir toksvettig och tokhet.
Ja. Usch, absolut värst. Ja.
Har du något att se fram emot, gumman?
Ja, kul! Och jag har en liten sista, förlåt, vi bara håller kvar dig. Men män och kvinnor, är det någon grupp av dem som har det svårare med det här? Eller är det jämnt?
Nej, kvinnor har större sömnproblem, också relaterat till att kvinnor överlag är mer drabbade av ångest till exempel. Mm. Och de är ju väldigt tajt liksom sammanlänkade de problemen. Så att liksom, kvinnor har större andel av kvinnor har sömnproblem än män.
Är det stor skillnad?
Och det är svårt för mig att prata om exakta procent, men det är ändå liksom en signifikant skillnad, skulle jag säga, ja. Det män har kanske lite mer problem med än kvinnor är det här med sömnapné, som är en liksom andningsrelaterad sömnstörning. Det är vanligare hos män, det här med att man liksom har andningsuppehåll under natten. Även om kvinnor också kan drabbas av det, så är det vanligare hos män, och det är väldigt många män som drabbas av det, och det är ju också någonting som där man kanske inte reagerar på att man vaknar på natten, för oftast märker man det inte, men man är väldigt trött under dagarna trots att man har sovit.
Och det här kan ju vara riktigt allvarligt. Min mamma hade ju sömnapné och en ganska allvarlig grad av det där. Och hon bodde i Göteborg och var på så här sömnlabb då på Sahlgrenska, där de konstaterade att de aldrig har haft någon som hade så mycket andningsuppehåll som henne. Så hon hade verkligen jättemycket. Så jag såg med tunna väggar och jag hörde ju henne så här snarka kraftigt. Och sen var det som att snarkningen stoppade mitt uppe i snarket. Och sen liksom plötsligt efter typ en minut hörde man... Ja. Och så var det som att hon liksom äntligen fick luft. Ja. Och det måste ju vara fruktansvärt jobbigt. Så då fick hon en sån här mask med luft som sprutar in. Så att man liksom ska få helt enkelt passage med luft. Så att man,
hela tiden. Vilket väl också kan vara helt fruktansvärt.
Det var jobbigt. Man liksom, hon blev torr i munnen. Och hon liksom tyckte inte att det var... Hon fick riktigt samma sömn. Nej. Såklart som när man sover helt naturligt. Det är klart, det kan man ju tänka sig själv att även om man ju lär sig det, tror jag, att sova med den där sömnmask eller så här sovluftmasken liksom, så klart det blir lite annorlunda att ha ett lufttryck in i en, om man inte har det. Nu har jag inte sovit på med det, men du kan säkert mer om
det här. Ja, precis. Nej, men det är ju en effektiv behandling, men det är ganska få patienter som liksom använder sig av det där efter ett tag. Man har liksom, man provar det i början och sen så liksom, precis som du beskriver, så är det ganska liksom, och oskönt och det är liksom inte så, ja, man känner liksom, det blir jobbigt. Mm. Så att det är ganska många som slutar använda den. Mm. Vilket också bara sätter fingret på att liksom vi kan skapa de allra bästa behandlingarna. Mm. Om folk inte vill använda dem så liksom är de inte till mycket nytta. Apropå det här att man behöver hitta någonting som fungerar för en själv. Mm. Och att vi även från forskningshåll eller från psykologhåll behöver vara väldigt liksom ödmjuka för vem vi har framför oss. Mm. Att jag tänker att hjälpa varje person till det allra bästa de kan nå utifrån deras egna förutsättningar är ju en utgångspunkt som är bra, snarare än att säga att liksom, det här är det som är bra, ta det eller liksom lämna det, ungefär allt eller inget. Liksom.
Just det. Ja. Individanpassad vård är den bästa.
Ja, individanpassad vård är den bästa och jag tror att vi behöver liksom också vara, vi har olika förutsättningar, folk har olika motivation för att genomgå de olika behandlingarna vi erbjuder. Jag tänker att man kan alltid hjälpa någon till att må lite bättre eller sova lite bättre eller så. Mm. Och att det liksom kan vara gott nog snarare än att hålla fram liksom en universal lösning som vi har sett i forskningsstudier att det här funkar. Mm. Och sen så är det så här, ja, men det är ingen som vill göra det. Så
vad fint vad att du poäng? Säger det här, Li, och påminner om det och du också, Tilla. Ja. För det kanske är någonting som ibland kanske man har otur och inte möter en sån psykolog eller om man kommer till en läkare om man söker såna här hjälp för sådana här problem.
Absolut.
Och att man inte glömmer bort det, att faktiskt stå på sig lite grann och säga också att men, jag funkar ju så här och berätta vad man faktiskt själv har för behov och vad man tror på, vad man önskar och ha för hjälp.
Mm. Ja, precis. Och där är det ju tyvärr så att ju mer påläst man är, oftast är det lättare att få hjälp. Men det är klart att man ska vara öppen för den vården som ges, men man har de förutsättningar man har och alla har inte förutsättningar alltid i livet att genomgå alla typer av behandlingar. Och vi säger ju ofta det som psykologer att så här, är man liksom inte riktigt motiverad just nu så kan man ta liksom en liten funderare hemma och så kan man komma tillbaka om det så att man känner att man, man vill få hjälp med en viss typ av behandling.
Li Åslund, legitimerad psykolog på Mindler och sömnforskare. Om du får önska dig en bästa godnattvisa, vad skulle det vara då?
Oj, vilken god nattvisa skulle jag vilja höra. Får bli klassiken ändå Trollmor?
Jag tänkte säga exakt samma.
Ja, det är den jag brukar sjunga för mina barn.
Okej.
Okay. Ja, brukar du sjunga för mig också, mamma?
Absolut, jag älskar Trollmor. Så med de orden så tackar vi dig, Lisa, otroligt mycket. Tack för alla tips du har bjudit på och insikter kring sömn. Ja, så spännande avsnitt.
Jag ska hem och testa alla tips.
Ja, men gör det till dig. Jag kommer att hålla tummarna för att de funkar allihopa. Och tack förstås också till dig som lyssnar. Några sista ord du vill skicka med, Tilda?
Det blir kanske bättre.
Det blir kanske bättre. Ja. Oliva, vad säger du?
Ja, det kan definitivt bli bättre. Det kan alltid bli lite bättre.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.